Okej då, kör vi igen då, Oskar.
Välkommen till Fjällvandringspodden, Anders Eriksson, eller Fjällanders som du kallas.
Ja, stort tack. Riktigt roligt och äran att vara med faktiskt. Jag lyssnar mycket på er så tycker det var riktigt skoj att få frågan.
Vad kul. Du är ju för oss en hyfsat känd person i alla fall, men vem är den här Fjällanders egentligen?
Ja, jag är en ganska vanlig kille då. Fyller 50 snart, bor ute på landet och har ett väldigt starkt intresse av friluftsliv då. Främst vinterturer då. Det är mycket utmaningar jag söker i vinterturer och lite så.
Var kommer friluftsintresset ifrån?
Jag upptäckte det nog bara själv. Alltså jag har ju inte hållit på jättelänge. Jag kanske har hållit på i 15 år då, ungefär. Och det började med att en kompis tog med mig på en sommarvandring då. Och ja, sen dess så vart jag helt biten och har inte kunnat sluta då.
Vad är det som lockar? Är det vyerna eller är det utmaningen? Eller är det...
Ja, det är nog blandat, men det är främst utmaningarna, absolut är det. Och det har vi känt från början att det drar väldigt mycket. Det är därför jag spetsar till min natur då. Sticker iväg själv och så. Jag vill känna att jag kan klara mig själv i alla väder då. Alla situationer som kan uppstå så. Det ger mig mycket liksom.
De som har sett dig på YouTube och sådär så har vi kanske upptäckt att du är en hel del ute i inte bara bra väder.
Nej, ibland känns det lite som de där stormarna söker mig, jag vet inte. I början var jag främst ute efter kyla då, och letar kyla väldigt mycket då, och började väl med en googling, när är det kalla spår? Och då var det vecka 8. Så då har det blivit vecka 8 varje år då. Och oftast in i Sarek då. Men det har blivit mer storm, absolut, än kyla då. Men jag har haft turen och fått uppleva ordentlig kyla också. Då.
Ja, okej. Men vad är det du söker liksom, i vecka 8 så att säga?
Ja, från början var det kyla då. Och så min första vintertur gjorde jag att mitt arbete jag jobbade på vart uppköpta. Alltså den firman då, så lades den ner då. Så jag fick en lucka där på en månad då. Och det var i början, mitten på april då. Så det var min första vintertur jag gjorde då. Och då var kravet från frun att jag skulle träna mycket. Och friluftslivets... Grym fördel är ju att det drar med sig en hel del träning automatiskt. Mm. Och så var jag tvungen att ha med mig någon då. Mm. Så jag frågade ju alla mina kompisar. Det var ju ingen som ville då. Så hon släppte iväg mig i alla fall. De är nödsändare och så. Mm. Och det var en 10 dagar från Abisko till Nikolak då. I april då. Så det var ju väldigt bra förutsättningar. Mm. Nära till stugor och så hela tiden. Och tryggheten så, men... Det var tredje dagen som jag fick en riktig rejäl storm då. Och sen var det klass 1, klass 2 varning i en vecka i sträck då. Mm. Så jag fick smaka på det där väldigt tidigt då. Och tänkte, vad gör jag här? Alltså det här, helt fel plats för mig. Här ska inte jag vara, aldrig mer. Så tänkte jag typ första natten. Jag var ju jätteorolig och jätterädd. Men så vande man sig, varit lite avtrubbad och det fick sjunka in allting och... Gjordes om helt och hållet. Så när jag gick ut därifrån så längtade jag starkt till nästa vintertur.
Och när var det här?
Första vinterturen är 10 år sedan, gissar jag.
Ja.
Så det är inte så länge jag hållit på då. Ja, 10 år då.
Ganska länge då.
Ja, åren har gått fort. Det känns som jag började gå, men tiden springer iväg. Alltså det var mycket känslor och minnen. Framförallt känslor liksom som... gjorde att jag ville uppleva det igen. Så jag var helt fast blev jag.
Ja, det tror jag är kanske det vi alla kan känna igen oss i. Att man verkligen fastnar för att vara ute i fjällen. För att det är så vackert och för att det är så roligt. Och man verkligen kan trivas ute på fjället.
Ja, innan visste man inte riktigt vad Sverige var, känns det som. Nej. Vad de har att erbjuda, det är ju något enormt.
Men du säger att den första turen var att en sommartur, en vanlig vandring, om man ska säga.
Ja, jag började ju sommarvandra ja. Kanske 5 år tidigare, så är det inte heller det. Så det har jag väl gjort i 15 år. Men ja. Det var så jag började då.
Är det något du har fortsatt göra också?
Ja, sommarvandrar och vintervandrar. Jag har gjort upp med min arbetsplats att jag får plocka ut 10 veckor om året. Mm. För att kunna hinna med ha både familj och friluftsliv. Så det är jag väldigt glad av.
Du får inte med dig familjen ut i fjällen?
Jag har fått med dem lite grann då, på lite sommarturer och så. Har fått några riktigt bra ögonblick. Också lite hemska ögonblick. Ja. Avskräckade, men lite blandat. Då, men de har delar nog inte mitt intresse på samma nivå. Det gör de verkligen inte.
Så snö och vinterstorm, det är ingenting du får med dig frun ut på?
Nej. Och jag har inte fått tagit med grabben på det heller.
Nej, okej.
Okay. Jag och Lukas konstaterade tidigare när vi satt och kikade liksom på din kanal lite. Att, ja, det är mycket oväder. Och vi är lite mer av solskensvandrare.
Ja, du och jag, ja.
Ja, ja nej, det var verkligen... Jag förstår inte att jag hamnar i så mycket faktiskt. Det är ju i och för sig platsen och tiden, men också så har du nog slagit in väldigt mycket. Då. Men sen har jag också en förmåga att... Det blir så, jag söker ju kickarna mycket, det jag är och utmaningen. Mm. Så är jag i Sorvaskogen och så säger de... Kollar jag nödsändaren och så står det... Ja, nu ska det bli storm. Ja, skidde jag hellre in en slupptält i skogen.
Satans stockholmare. Ja, nej, men jag stötte ju på dig första gången på internet genom den här Sarek-historien då. Liksom Anders här har skidat ut i Sarek och blir fast i... ditt tält blåser sönder och så blir du fast i liksom en bivack i, det är väl 9 dagar totalt?
Ja, 2 dagar i bivack då och sen 7 dygn i tält.
Ja. Vill du ta oss med på den här, vart var du på väg?
Ja, det var min årliga vintertur då. Så jag startade Sorvadammen och tog väl lite längre, jag kommer inte ihåg, men jag tror det tog säkert ett par dagar att ta mig upp där. Sorvadammen kan ju bjuda på väldigt fin åk och också kan den vara riktigt jobbig då. Men sen var på Karlfjället och så skidade, ja jag skulle in mot Sareks mittpunkt. Så var det 15 minus var det då. Jättefin dag. Och sen när dagen slutade så var det nästan 2 plusgrader och började regna då.
Nej.
Ja, så då kände jag att ja, nu är det ju verkligen risk för storm. Och jag hade ju inget på väderprognos att det skulle bli storm. Men jag kände ju att det här är ju inte normalt liksom.
Nej.
Så jag slog upp tältet gjorde jag. Och jag slog upp tältet där det gick att bygga bevakta.
Och hur långt in i Sarek var du då?
Ja, ungefär norr om Akka någonstans då.
Okej. Okay.
Nej, Appär menar jag.
Appär.
Nu var jag ute och cyklar. För jag kom ju från Sarvara så det var en dags skidande.
Men du har tagit dig igenom Stora Sjöfallets...
Ja. Ja, exakt. Och kom in i Sarek. Så jag slår upp tältet där och det regnar ganska mycket. Jag kommer ihåg att jag till och med tog skopa vatten från tältduken så slapp smälta snöet. Men jag kände att det här båda är ju verkligen inte gott.
Det är inte bra med de där fluorkarbonerna från tältduken.
Nej, så jag tänkte det här funkar ju inte. Eller vad som helst kan hända. Och det var en perfekt bevaktställe då. Så jag grävde med en ordentlig bevakt.
Innan vädret slog om.
Ja, innan vädret slog om. Så jag...
Förutseende.
Ja, jag tror jag tältade en natt där i regn då. Men utan storm då.
Regn på vintern.
Usch. Ja, regnade i februari då tänker jag att... Ja, det har nog alltid ledit till storm. Strax efter då. Så jag byggde den där bevacken och kröp in i den sen, revtält och allting. Redan då hade det ju gått några dagar. Ja, det gick åt någon extra dag i Sorvaskogen där också var dåligt väder tror jag. Ja, jag kom, i alla fall, summa summarum så hade det gått åt några dagar redan.
Ja.
Så när jag vaknade i bevacken så hade jag bestämt mig att oavsett väder så skidade jag vidare. Det går ju att skida i storm.
Vart var du på väg någonstans? Det glömde vi
bara in i Sareks mittpunkt. Jag brukar inte planera jättemycket.
Okay.
Utan mera tid. Jag hade 14-16 dagar då.
Mm.
Och ja, ska vara i Sarek typ. Jag tycker det är ganska skönt. Väldigt fritt där att kunna göra vad man vill varje dag. Men när jag vaknar där så det är väldigt tyst och varmt och fint i en bevakt. Det går ju inte att jämföra med tält då. Men jag märkte ju, jag hade ju pulkan som dörr och märkte ju att vinden en hel del då. Jag hörde ju stormen lite grann och att det sipprade in snö. Jag bestämde mig för att ja, jag packar upp och så oavsett så sticker jag iväg då. Och så när jag gick ut så, ja, det var ju total chock då. Det var då min värsta storm jag hade varit med i då. Och det gick, ja, jag lekte jättemycket i den i 2 dagar och bodde i bevacken. För ja, det var ju en himla upplevelse att bara kämpa sig fram i stormen. Jag hade ju hela timbevacken bakom ryggen i trygghet då.
Mm. Kan du estimera hur mycket blåste det?
Jag har ju vindmätare med mig och jag mätte ju nästan upp till 30 då i medelvind alltså. Mm. Så byarna, ja, det var ju över 30.
Det är knappt som man kan stå upp det.
Nej, det var, jag liksom la mig i blåsten och höll på och, ja, lekte där. Det fanns ju stora, stora stenar där också där man kunde återhämta sig.
Ja.
Och se sig ut i stormen. Det var ganska skönt, för jag hade hela tiden bevacken. Jag var ju jättetrygg. Jag bodde där 2 dagar och sen lugnade ner sig i alla fall. Så då bestämde jag mig för att ta mig vidare då. Men jag kände att nu har det gått många dagar och jag vet inte riktigt vad kommer det här vädret. Alltså det är lugnt nu. Mm. Hur länge?
Mm.
Så jag tänker ge mig ner åt Sautelukta hållet, kanske ner lite under trägränsen. För det var fortfarande varmt.
Ja.
Varmt och stormigt.
Alltså det var plusgrader ändå?
Ja, det var det.
Okay.
Så det var jättekonstigt då. Så jag tänkte jag vill ha lite minusgrader och komma ner lite. Så får jag väl planera fortsatt. Och skulle ut därifrån och då hade ju pulkan drivit igen väldigt mycket. Alltså det, eftersom det var varmt och storm. Och så frös det väl till på nätterna då.
Mm.
Så kom inte jag ut ur bevaktören som var min pulka. Då. Så jag fick ta fram min snösåg då och såg upp en lucka i taket. Så klev jag ur där, så det hade nog varit en rolig syn om någon hade kommit förbi. Då,
mm.
Då var det solsken och jättefint.
Ja.
Jag blev jättelycklig, kom ihåg, när jag stack upp huvudet där och såg hela fjällvärlden. Och det var en fantastisk känsla. Så jag packar upp allting och ger mig av åt det hållet. Men jag kommer typ 2 kilometer och sen slog det till med full styrka igen. Mm. Och jag märkte att nu kommer det. Så jag slog upp tältet kanske 20 sekundmeter. Och sen dundrade det på. Ja, det bara ökade då.
Det är verkligen fascinerande hur det kan byta så fort.
Ja.
Att man vaknar i solsken, blå himmel och inte så mycket. Och sen plötsligt så bara storm igen. 2 kilometer, det kan inte varit mer än någon timme.
Nej.
Från att du gick iväg.
Nej, det är konstigt. Det är nästan konstigt hur du kan. Det är ju verkligen som att vända på en hand där. Det kommer från ingenstans. Stormen hade också förändrat landskapet jättemycket. Det var väldigt lite snö på fjällen.
Mm. Ja, när det är så varmt också så.
Ja, och det blåste bort enorma mängder snö då. Så där jag reste tältet, det var inte att det var min bästa tältplats, alltså i form av läge, utan det var att där fanns det snö.
Ja.
Och det rörde sig väl om 30-40 centimeter, det var inte mycket, men det var ju stenhårt. Så där kunde jag ju säkra mitt tält då. Jag måste ju ha snö för att säkra tältet på vintern. Mm. Det är sådana prylar jag har med mig då.
Mm.
Så, men det där bara stegrade då. Och höll i sig hela tiden. Och jag är ju nödsändare med mig. Så jag kunde skicka meddelande till min fru.
Mm. Ja.
Och hon skickade tillbaka stormvarning efter stormvarning. Och, och det där, inget av det där fanns ju när jag kom in i Sarek. Men det kom vart eftersom liksom. Så dagarna gick där. Så det var otroligt utmanande.
Men hade du med dig tillräckligt mycket mat och sådär? Så att det räckte hela perioden ut. Det var aldrig ett.
Ja, jo, men det hade jag verkligen. Jag hade ju tänkt vara där. Jag hade ju packat för 16 dagar sedan.
Mm.
Och hela den här turen vart 14 nu då. När det hade gått 14 så, ja. då fick jag ju chansen att ge mig av, så då gjorde jag det.
För att det hade ju annars kunnat vara, om man är fast i 9 dagar men har planerat att vara ute i 5, ja, då kan det ju bli lite tufft.
Ja, och jag kommer ihåg mina tankar, för det var så sjukt. Jag har ju varit med om jättestormar innan, och då har det varit 1 dygn, någon var 2 dygn. Och de där 2 dygnerna kändes som en evighet, att bara vara i tältet en hel dag när...
Jag har legat i tältet en förmiddag och sen bara, nej, nu går jag ut i spårregnet här. Det är så tråkigt.
Ja. Och man känner, det känns till och med nästan som liggunderlag och allting rör sig liksom.
Ja.
Så jäkla kraftigt var det. Och är det ju svårt att... Ja, man ska ju hitta på grejer hela tiden liksom. För att... Ja, psyke var väl det tuffaste då. De där dagarna liksom.
Har du med dig någonting för att få tiden att gå? Någon bok eller sådär?
Ja, med mig en toppdursbok. Jag har med mig varje år och läst typ 20 gånger. Men ja, den går att läsa om. Så. Och sen hade jag lite... Jag hade väl någon eller 2 filmer säkert på mobilen. Då.
Ja, okej.
Okay. Mm. Efter den resan så brukar jag skicka in typ en hel serie eller något.
Jag kan rekommendera att ladda ner ljudböcker. Det kan vara jävligt trevligt.
Ja.
Och ha någon på lager.
Ja, det tror jag verkligen. Det hade nog alltså har man en ljudbok som man dessutom fastnar i. Ja,
ha Harry Potter-serien där och rycka tänderna.
Jag brukar ju gilla att läsa vanliga böcker. Jag brukar alltid ha med mig en bok. För det är så skönt när man kommer till tältet på kvällen och liksom slappna av lite.
Ja, visst, verkligen. Nej, men så mat fanns. Men tankarna kom i alla fall att när det hade gått kanske 4 dagar och jag kände att det inte ens lugnade ner sig. Och det var så konstigt allting. Jag hade aldrig varit med om det där. Men då tänkte jag att jag vet ju inte alltså, om mina dagar räcker till. Då. Så jag började ransonera.
Mm.
Jag började smälta vatten i sovsäcken. Fyllde flaskorna med snö och ner i sovsäcken. Och ja, jag gjorde en massa olika grejer för att dryga ut. Få allting att räcka längre.
Mm.
Och det gav mycket lärdomar. Det funkar att smälta vatten i sovsäcken. Det gör det absolut.
Liksom. Det är inte kallt alltså, om kroppen.
Ja, det var ju inget kallt. Alltså utomhus. Okay. Och när jag var skyddad från stormen så... Det var ju jag gissar att det nog aldrig var kallare än 10 minus under den där stormen. Det gick upp och ner. Det var ofta plusgrader. Och så gick det ner till minusgrader. Så allt frös också, kommer jag ihåg.
Mm.
Det var väldigt svårt att bygga snömur och få upp lock. Och överhuvudtaget, när jag skulle äntligen ta mig därifrån så hade ju allt... fryset fast och det hängde istappar på stormlinjerna och det var...
Ja, det där är jobbigt.
Plusgrader som sen vände till minusgrader, det är ju ett satyg.
Ja. Alltså jag var glad att jag hade isyxa med mig.
Ja, du högg bort isen på tältet med den.
Ja, visst.
Nej,
men jag fick ju hugga upp, jag hade ju fått ner stavarna och ja, det var ju bara att stå och hugga upp det. Och jag var glad åt spaden, jag har en spade som tål riktigt tuffa tag.
Ja, man vill ju ha ett metall liksom blad på spaden.
Ja, det var otroligt viktigt. En i plast hade absolut inte fungerat helt enkelt.
Min kompis knäckte sin aluminiumspade här när vi var ute över påsken. Så att de är inte heller oförstörbara, men så att man ska ju ha något gediget om man ska vara ute länge.
Nej, men jag känner också det. Det är ingenting tycker jag. Och ja, det är klart man vill ha en lätt, men man ska nog tänka mer på säkerheten där tycker jag. Spaden kan ju rädda ens liv verkligen.
Ja, man vill inte, framförallt om man är själv och har en spade, så vill man ju inte att den går sönder.
Nej, verkligen.
Hur var det tältet? Jag har fått för mig att det blåste sönder.
Ja, det gjorde det. Och det börjar med stormlinor. Jag har ju fått många frågor på YouTube att du inte bara gav det av liksom, mitt i stormen. Jag var ju inte långt, alltså jag kanske var 1 dygn från säkerhet då, skidande. Men den tanken i den där stormen och det var så renblåst och klippigt, hårda. Ja, jag var rädd att blåsa in i någon liksom, ja, berg. Det var ju väldigt stenigt och hårda ytor liksom.
Mm.
Men... tältet gick sönder och det började med att det första som hände var en stormlina gick av. Då. Och sen gick en stormlina till av och en tredje var på gång. Den tredje märkte jag när jag hade lämnat och när jag avsynade hela tältet. Det var mycket jag märkte. Då.
Och när du säger gick av, gick den av mitt i eller släts den loss från själva duken? Eller?
Nej, den släts av mitt i och det är lite konstigt. Jag har efteråt funderat över just stormlinjerna. Jag tycker att tältet kanske slöts lite sönder.
Ja, precis. I de här fästena. För ja. Där borde du få ett stort mekaniskt slitage, tänker man.
Absolut. Det finns ju många ställen som är mycket mer sköra än mitt på linan. Så det var ett mysterium.
Det är lite märkligt, ja.
Men jag kommer på vad det var och på mitt hälsportält har jag små snoddar. Jag liksom snurrar in stormlinjerna till en bunt och stoppar in i dem där. Så de är ihoprullade när jag slår upp tältet.
Mm.
Och tältet var väl nästan 10 år gammalt eller 8 år kanske. Och så hade jag gjort det där varje gång när jag rev tältet. Så de svinnade sig liksom. Och slets väldigt mycket på grund av det då. Så det lärde jag mig också. Nu gör jag aldrig så. Nu kör jag Hillebergs 3 mm. Och de är långt mycket mer trasselfria.
Mm.
Så då drar jag upp spännan och bara slänger in det över tältduken. Så trasslar inte alls på samma sätt. Och sen gick tältduken sönder. Jag såg det väl på 2 ställen. Ett ganska stort ställe i absiden. Längs en stångkanal. Och så ett längre bak på tältet. Men det är också när jag lämnade och gick igenom alla grejer så hittade jag 7 ställen då som det hade slitit sönder på. Så det har varit mycket jobb för Hellsport där, men de fixade allting då.
Ja, de lagade tältet.
Ja, så jag kör ju med det fortfarande. Mm-hmm. Det är ju lappat och lagat. Men...
Och du vågar ta ut det i storm?
Ja, jag känner det. Det är väldigt fina lagningar och... Men jag börjar bli verkligen sugen på att byta vintertält helt enkelt då. För det har varit med så pass. Man ser ju, det är mycket slitningar överallt. Mm. Så det var det som hände. Och så tältstång gick av då. Och det var sista natten då. Och då drog det på sig in i helsikestormen. Så den fick jag byta då. Jag hade ju stångsektioner. 2 stycken reserver.
Ja.
Så jag lyckades byta den liksom.
Hur är det annars att sova i tält när stängerna går av? Det måste ju vara plötsligt bara kollapsa ner på en.
Ja, det var hemskt. Alltså det var hemskt många nätter. För hela tälttaket liksom slog ju ner i backen. Det var såna kast, det var ingen stabil vind. Det var ingen så här att det blåser 30 hela tiden eller. Utan det kastade. Och sista natten vred den sig till och med. Det var det som knäckte stången.
Ah.
Annars tror jag absolut stången hade hållit om vinden hade legat från rätt sida hela tiden.
Nackdelen med tunneltälten?
Ja, det är det. Absolut. Annars är de ju otroligt stormtåliga.
Alltså, ofta kan man ju faktiskt i de svenska fjällen välja sin plats så att vinden bara kan komma från 2 håll. Och då är man ju liksom, eller åtminstone vara stark från 2 håll.
Ja.
Och då är det ju liksom, då är den risken ganska liten.
Verkligen, verkligen. Man kan också upp och bygga en snömur och också vrida tältet, det har jag gjort. Släpper allt utom kortsidan och så vrider hela tältet.
Inte så kul att göra mitt i natten kanske.
Nej, verkligen inte. Nej, så det var hela den där turen var mardrömstur samtidigt som det var min bästa tur. Väldigt blandat. Jag kände mig lurad på hela resan av vädergudarna när jag lämnade. Jag kände att nu ska jag vänta ett år då.
Mm.
Fick ju inte se någon fjäll.
Precis. Men det skapar ändå en hel del minnen. Liksom det där.
Ja, det etsade sig fast och gav enormt med erfarenheter. Och som jag...
Bästa turen i efterhand.
Ja, det skulle man säga. Den värsta att vara i, men den bästa efter liksom. Så skulle man verkligen kunna säga det.
Men de här dagarna då det var som varmast, hade du något, hur var det med att lyckas hålla sig torr? För det tycker jag kan vara ett problem när det liksom blir vårvarmt på fjället och det är runt nollan. Att
absolut.
Det liksom ingenting vill torka.
Nej, så var det verkligen. Och när jag blev vacken så missbrukade jag jättemycket. Alltså jag lekte ju och var helt euforisk och brydde mig inte så mycket alls. Så... Jag tillbringade mycket tid i bevacken att koka vatten i flaskor och stoppa i mina kläder och torka dem.
Mm, ja.
Det var väldigt mycket torkande och det var det även på tältställe.
Mm.
Och det var ju bra att ha något att göra också. Så mycket att jag koka vatten helt enkelt och har i de här, vad heter de, Nalgene-flaskor som tål kokande. Skickar in i kläderna så torkar det riktigt bra. Så hade jag ju också när det stormade jättemycket, så märker jag samtidigt att det blev helt ljust i tält och kollar ut och ser solen där. Det var också ett underbart ögonblick. Och då var det ju bara hänga upp allting. Och tältet slängde ju så, ja, det var ju full rullians på luften, så grejerna torkade verkligen.
Ja, det är ju fördelen med vinden. Om det bara är blött och fuktigt, då är, ja, då är det tufft. Du driver ju en YouTube-kanal.
Ja.
Hur kommer det sig?
Det började lite så här, min första vintertur, jag gjorde den helt själv. Och den gav mig, alltså jag var nog räddast min första vintertur. Det är kanske den kicken jag jagat sedan dess, men den går inte att uppleva igen. Nej. Och jag ville dela det med folk. Och det var ju inte så många som var intresserade. Jag har ju inte så mycket kompisar som tycker om vandring och friluftsliv och väldigt lite så liksom. Det är ju också därför jag reser mycket. Ja, sticker iväg själv väldigt mycket. Och det var ett bra sätt att dela och komma i kontakt med likasinnade. Och liksom, ja, man känner sig lite som en outsider som ger sig ut i det här liksom. Och då, ja, alla mina, i min bekantskapskrets tycker jag att man kanske är knäpp i huvudet. Vad förut av det där? Du kan ju åka till Grekland.
Det kan man ju känna
igen. Ligga på stranden. Ja, och så kände vi det också. Man blev ännu mer ensam nästan. Och genom kanalen så, ja. Det var skönt att dela med sig liksom. Och se att det är krullar av folk. Som är exakt som en själv liksom.
Vi ska säga det också. Fjäll Anders heter du då på YouTube om man är sugen på. Titta på någonting som du har gjort och sådär.
Ja. Jajamän.
Så att, och hur länge sedan var det direkt efter första turen som du började lägga upp saker på? Vi har inte scrollat oss hela vägen tillbaka till första videon.
Ja, min första video, det är min första vintertur. Så, och i början körde jag bara vinterturerna. Det var det enda, jag delade inte med mig med sommarturerna utan bara vinter. Men sen har det växt och det är ju som, jag kände det när jag kom hit lite. Att ni sitter här och är jätteseriösa och kör podd och lägger ner jättemycket arbete. Men det är lite, för jag vet ju vad era intressen är. Ni tycker ju om friluftsliv, ni älskar ju det och klättring och allt vad det är. Och det blir ju så, det växer ju. Det känns som det är för trångt att bara vara på tur och sen ska man inte, sen ska man lämna allt då liksom. Och vänta på nästa, så det är ju roligt att ha något att göra emellan som är ens stora starka intresse. Alltså.
Ja, och det är också det här, ja men planerandet inför nästa, det tycker jag det är nästan en av de bästa grejerna när man går och när man väl kommer på vad man ska göra nästa gång och så börjar man liksom planera och kan göra det där i flera månader och börja småpacka lite och sådär, det är kul.
Ja, jag håller verkligen med. De tankarna tycker jag brukar komma upp sista dagarna när man ska ge sig ut i fjällen och då börjar det bubbla så här, vad ska jag göra nästa gång?
Och du har bland annat byggt ett vinterkök.
Ja, det är ju också sådär att det bubblar vidare liksom och jag är väldigt kreativ av mig. Har svårt att sitta still liksom och ja, jag kör mycket bil i jobbet. Det bidrar faktiskt hur konstigt den låter för det är mycket det kommer ju upp under själva turerna. Och sen sitter man där och bakom ratten i 2 timmar och funderar och utvecklar de där idéerna som till slut blir till verklighet då. Det är väldigt givande.
Varför får man idén att bygga ett eget liksom friluftskök?
För att det är roligt skulle jag nog tro. Ja, för att jaga det där extra. Jag vill ju ha så effektivt som möjligt. Jag vill egentligen ha med mig så lite bensin som möjligt. Och ändå kunna ta med mig den där extra liten. Om man ramlar i. Ja, man kan ju ramla i vatten eller vad som helst. Allt kan ju hända.
Ja.
Så det var mycket. Jag träffade en på en tur också som hade också ett hemmabyggt. Och då tänkte jag, ja men det där var ju schysst. Och ja, mycket funderingar. Så ja, mitt vinterkök jag har nu är version, ja det blir 3.0 då. Ja. Så det är tredje jag bygger då. Och nu känner jag mig nöjd. Jag bestämde mig när jag hade byggt det att nu är det klart. Men nu funderar jag, ja. hur jag ska förbättra det.
Attans, vad ska det man då bygga? Ja. För man måste ju alltid bygga något.
Ja, ja.
Det är halva grejen.
Ja, verkligen. Nej, men så det är också det intresse som sprider sig liksom ut överallt. Det är alla tentakler liksom.
Och för den som inte har sett det här köket då, så kanske vi ska försöka beskriva det lite grann. Du kanske kan beskriva det själv.
Ja, jag går vansinnigt mycket på loppis här, och det var väl där det började att jag såg alla kakformar och allt vad det var. Och det är ju aluminium, det går inte att svetsa i aluminium. Så mina två första popnita jag upp, där skruvar popnita. Och sen ramlade jag över en video på internet där var en som köpte bara en sån här sänkanod man hänger på båtmotorer som ska göra att aluminiumet på båtmotorerna inte ska börja, vad heter det?
Rosta, eller ja, liksom rosta. Oxidera.
Ja, oxidera. Och jag hittade en video där han lödde med hjälp och sådana. Så provade jag lite då. Och det funkar riktigt bra. Det blir starkare än själva aluminiumet självt då. Och ja, så med kakformar och lite plåtar och så drog jag ihop en... Det är ju en ställning jag har som... hjälper till att effektivisera det. Det håller ju värmen mycket längre runt under kastrullen, runt kastrullen. Plus att jag använder den där värmeskölden då att torka främst strumpor på. Torka varje dag. Då.
Och det påminner ganska mycket om strukturen av ett trangakök. Om man tittar på det så ser det ut liksom att du har ett trangakök med en gryta i.
Ja.
Är det en rättvis beskrivning?
Verkligen, det är en jättebra beskrivning. Det är som ett triangelkök fast det är högre liksom. Det täcker hela grytan. Det är till och med, alltså det jag stack iväg med på min förra tur såg ut som en hembränningsapparat. För då var det dubbla lock och grejer så värmen skulle gå på locket och sen skulle jag leda ut kolmonoxiden.
Det hemliga dubbla syftet.
Ja, genom ventilen på absiden då. Funkade tills det började fläkta lite utan. Ja. Då kvävde kök och dog. Så fick skippa den i den. Men sen har jag också en stektermometer i locket. Och det är grymt faktiskt. Det rekommenderar jag verkligen folk. För mycket energiförlust sker ju bara genom att lyfta på det där locket. Och titta om det kokar. Och varje gång man lyfter på det så får du ju massa fukt i tältet. Så... När jag har packat i snö, när det har blivit vatten, ja då får du stå och så kikar jag på den där. Och som jag har primuskök, då vrider man flaskan ett kvarts varv. För ja, man vrider den 180 grader.
Själva bensinflaskan?
Ja, då stängs en ventil och så sköljer köket ett tag efter. Ja. Och det där har jag lärt mig då, att när den är på 92 tror jag det, då vrider jag flaskan. Så sköljer köket vid kok då. Så det ger mycket för bränsleeffektiviteten. Så det är skit, väldigt roligt att hålla på med.
Använder du alltid bensin på vintern?
Ja, alltid. Jag använder alltid bensin. Jag har ju använt gas, men jag tycker att det är för krångligt. Jag tycker inte det är värt.
Någon gång, jag har också ett bensinkök som jag nu för tiden inte använder jättemycket. För att jag upplevde att när man smälter vatten i det så smakar vattnet bensin sen.
Aha.
Jag vet inte om jag har gjort något fel när jag har gjort det här. Att få dåligt lock eller vad det kan vara.
Ja, det har jag aldrig upplevt faktiskt.
Nej.
Jag har också läst om det du beskriver. Jag har också läst att man kan bränna vatten. Det låter ju jättekonstigt. Det smakar bränt om det. Men
det måste ju vara sotet från själva brännaren.
Ja, men jag har... det där har jag inga erfarenheter av.
Det känns som om det skulle vara någon typ att brännaren inte lyckas förbränna bensinet helt och hållet. Eller något sånt där.
Vad använder du för bensin? Det kanske är det som är nyckeln.
Kemiskt ren. Inte riktigt kemiskt ren, men nästan då. Det är den här Biltema, blåa flaskorna för fyrtakts.
Okej, okay. Det är typ den här fyrtaktsmotor bensinen.
Den är ju väldigt ren. Och sen mitt kök, det kan jag ju tillägga. Jag har lite längre avstånd från brännaren. Just på grund av det där du säger, Anton. Så har jag lite längre avstånd från brännare till kastrull. Det är för att lågan ska brinna ut så mycket som möjligt. För kolmonoxiden som bildas, det är oförbrända gaser. Och det vill man ju minska så mycket som möjligt. När man sitter i absiden där och inte har jättemycket ventilation. Då, så det, jag har ju värmeväxlar under kastrullen också för att få det effektivt. Och det gör ju att det blir väldigt mycket mer kolmonoxid också. Då. Men det där har jag mätt upp i alla fall. Och det funkar liksom. Jag har mätt kolmonoxiden. Jag hoppas jag säger rätt nu. Kolmonoxid.
Ja, ja, men det gör det.
Ja. Och ja, jag mätte om med. Liksom, för jag har provat nytt allt. Bara för att säkerställa. För det är ju en farlig, väldigt ja. Farlig grej.
Mm. Ja, annars måste man ju laga maten utanför tältet. Om man ska vara säker på att det inte kommer inåt. Vilket kan vara svårt om det är storm då.
Ja, ja. Man skulle man kan ju säga att det inte går liksom.
Ja.
Så.
Ja, då måste man ju bygga in sig med snö så att man har en liksom snövall runt sig eller någonting.
Ja. Ja, exakt. För att det ska funka liksom.
När vi ändå är inne på att prata lite om så här prylar man har med sig ut på fjället. Vad har du med dig för vanliga grejer liksom när du är ute på en vintertur?
Vanliga grejer.
Vad använder du för typ av tält och sovsäckar och liknande?
Ja, jag tittar mycket, jättemycket begagnat. Det absolut mesta av allt jag äger och har är begagnat då. Så det har varit lite slumpen.
Ja.
Jag har ju bytt vindjacka många gånger. Och sen, ja, till exempel skalkläderna, så jag klätter mus nu då.
Mm.
Och det kostar ju en förmögenhet.
Mm.
Jag vet inte, jackan 7 eller något, byxorna och liknande. Men träffa på en kille på utsidan som köpte allting. En rik snubbe, köpte allt. Han var uppe 2 dagar och tänkte som jag gjorde min första tur. Aldrig mer, fast han gjorde det aldrig mer. Alltså då fyndade jag massa. Så det är mycket sådär det blir. Men som vindjackan tycker jag är extremt viktigt att ha en bra huva. Då. Den tycker jag är prio 1. Och det är ju för att klara ansiktet när det blåser. Jag använder ju jag täcker aldrig ansikten, alltså mun och näsa.
Nej, okej. Okay.
Jag täcker ögonen med skidglasögonen. Mm. Men struten, den gör ju att skidar du mot vind, då får du ju ett mikroklimat för ansiktet. Det funkar, jag har ju skidat i, ja, vad kan det vara, minus 35 kanske. Och det fungerar liksom, yppligt. För linda är en halsduk över munnen, då kommer det ju bildas is då.
Mm.
Och det gör det ju på insidan av luvan och så, men jag tycker att det är ganska hyfsat enkelt att skrapa och borsta bort. Då. Så det är jag som skalkläder då. Och så tycker jag också viktigt att ha jättebra ventilation på dem då. För att inte bli kalla, så att man inte svettas då.
Det är ju... Ja, de extrema temperaturväxlingarna också.
Ja, verkligen. Så är det ju verkligen. Det är ju... Ibland skidar man underställ liksom, ja. T-shirt och ibland är man fullt påpälsad.
Och du skalar även på benen?
Ja, också klättermusens freke tror jag de heter. Och väldigt, det känns som jag skidar omkring i, alltså som att sitta i någon pansarvagn med de där kläderna.
Ja, det är tjockt tyg på klättermusen generellt.
Det är ju ingenting för ultralätta äventyrare. Det väger väl som ett, som några tält liksom i deras kretsar, men jag tycker det är underbart. Jag känner mig väldigt trygg i dem.
Ja, jag tror min skalläkare från klättermusen väger ungefär vad tältet jag snart får hem.
Ja. Ja, men det kan det vara värt liksom.
På vintern är det ganska trevligt med lite rejälare kläder, jag håller med om det.
Ja. Jag har haft bristfälliga grejer på fjället. Jag hade en jacka som stormluvan var helt... alltså den var väldigt dålig. Den skyddade mig inte alls då, så jag fick stora problem att börja frysa om näsa och mun och. Men då klippte jag av fotdelen på cellplastliggunderlaget och rullade till en strut. Så satte jag den på det och satte över ansiktet då.
Det ska se lite roligt ut, tänker jag.
Ja,
har du någon bild på det där?
Ja då, det finns på en av filmerna jag gjort om när jag gör det där. Men det var min räddning. Sen var det bara skida på. Lite tunnelseende. Men... Nej, men det funkade fantastiskt. Jag har det där från lumpen. När jag gjorde lumpen och åkte en motorcykel, då hade vi plastträtt.
Ja, precis. Precis. Det är ju struten.
Ah.
Ja. Jag förstår det. Men jag tänker, du har ju också i den här vintern lekt lite med ett ultramid. Och moddat det lite.
Ja.
Ett tält alltså.
Ja. Precis, ett så här dynematält, modernt tält som verkligen är på ropet.
Ja, och ser ut som en pyramid då, för om man inte vet hur det ser ut.
Ja, visst. Det är ju något helt annat än vad jag har provat då. Och det hela började. Jag hänger jättemycket på Facebookgruppen Ultralätt utrustning. Mm. Tycker det är, ja, finns väldigt mycket kunskap där.
Vi är ju båda medlemmar där.
Ja, precis. Ja. Vi har pratat om den ett par gånger i podden också. Så
att... Sebastian var ju med här i avsnittet.
Ja. Nej, han gör ett riktigt bra jobb, driver den där gruppen alltså. Den har ju vuxit så enormt. Det är ju otroligt hajpat tältet.
Mm.
Det är, alltså, i många ultralätta kretsar så har man det så kan inget hända liksom.
Mm.
Och jag kände lite att tänk om det inte är, alltså jag tänkte, det är nog inte så. Mm. Alltså jag sökte väldigt mycket efter videor på YouTube och där man ser att det är så som de säger, att det är bombproof då.
Mm.
Men hittade ingen riktigt liksom. Så, och kände det som, ja men jag ska fan testa liksom. Mm. Så jag hittade ett begagnat då. Och byggde om det ganska mycket. Jag satte på stormkjolar för jag ville ju... Ett problem jag kände var ju ventilation då.
Mm.
Och mesta går ju under tältduken då. Men jag var ju tvungen att täppa till där då för att inte få in drivsnör. Och så jättegrov mittstång. Och ja, nya stormlinor och lite allt möjligt.
Mm.
Så nej, det var ett stort test jag gjorde. Och det gick väl inte så bra. Gjorde det inte.
För att brasklappa det här så säljs det ju som ett 3-säsongers tält också, va?
Ja,
gör det?
Nej, det 4-säsongers.
Ja, det säljs som 4-säsongers tält. Ja, absolut. Jag trodde faktiskt inte det.
Kollar du nu eller? Ja, för jag tror det till och med står att det tål...
Så,
nästan de värsta vädren, ja. Så här de uttryckt
sig. Så för att förtydliga här då,
Ultamid 4P då.
Exakt, det är 4-personers Ultamid tält. Ska vi se om vi kan hitta det. Mm.
Står så här 2 säsonger.
2-4. Ja,
four
season expeditions står det till och med här på den här.
Precis, ja, de hypar det själva.
Ja, 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 visst, precis. Visst.
Så hur gick din four season expedition då?
I början var det bara ovant.
Mm.
Men när jag kom in allting, första natten blåste det kanske 20 meter i sekunden. Och då gick det inte så bra, men det var mitt eget fel. Jag hade gjort fel med fästnat i markpinnarna.
Mm.
Gjort trätt stormlinnar fel i spännarna så de drogs upp då. Men det åtgärdade jag sen då. Och... Så ju längre turen gick, ju mer bekväm blev jag med tältet.
Mm.
Och sovdelen, ja, man får ju dela upp det och ha ett halvt innertält då. För man måste ju ha plats att smälta snö och allt sånt där.
Ja.
Sovdelen tycker jag var rymlig nog, 5 personer absolut. 2 personer tycker jag att det är trångt då, men 5 person väldigt bra. Och absiden kunglig liksom.
Mm.
Den... blir verkligen stor på en vintertur och du har enormt med plats för utrustning, pulka. Jag packar ihop allting i absiden innan jag lämnar liksom och funkar väldigt bra.
Ja, du behöver inte ha någonting utanför tältet.
Nej, verkligen
inte. Det är ju skönt.
Ja. Så det är utrymme och så. Och så kondensen, det var en av mina största farhågor för det här kommer ju isa igen och fruktansvärt. Men jag körde ju innertält i mesh. Och jag har aldrig haft så torrt i innertältet. Det var otroligt bra. Beror också mycket på väder säkert. Men
ja.
Just den turen så funkar det helt ypperligt. Då.
Sen blir det ju, det blir ju mindre kondens i ett större tält om du är ensam också.
Ja.
Det är desto mer yta du har och liksom för kondensen desto mer.
Verkligen. Ja, jag kände så. Precis som du säger att här finns det ju, det finns ju mycket yta där det kan fastna på. Och innertältet i mesh. Så ja, fastnar du inte så mycket på det.
Nej.
Sen lämnar ju några stormkjolar ofta öppna då, för att få lite vänt. Jag kunde ju reglera det där själv lite då. Så är det ju ventiler i toppen. Så ja, kondensen funkar hur bra som helst. Största problem med Ultamids akilleshäl som jag tycker det var att resa i storm då. Mm. Det var jag reste det, alltså då blåste det 15-20. Men jag tror att jag fick upp tältet betydligt lägre vind. Jag höll på länge.
Mm.
Och det gick inte liksom. Till slut fick jag upp det, men det var inte bara tack vare...
Vad är det som händer? Vad är det som gör att det är svårt att resa?
Det blir väldigt vindfång när man trycker in mittstången. Och jag är ju 4 personer så. Så 2 personer är säkert mycket.
Det är
mycket
så högt.
Ja. Det är så högt. Det är ju som att resa ett segel liksom, i storm. Gör man det flyger man iväg liksom. Och det kändes lite lika här. Och det blir en enorm belastning när man reser på markpinnarna. Så de bara slets upp då. Så till slut skickade jag skidorna väldigt djupt. Och lyckades få upp det.
Ja.
Men när det väl står upp, pitchar man det bra. Om man får duken som ett rumskinn så... Jag hade nog min lugnaste Sarex-turen här svängen då, men blåser det 10 så ja, det är som en bevakt nästan. Man vet nästan inte om att det blåser.
Vad skönt. Slipper man ljudet också kanske.
Ja. Ja. Och 10, det är ändå, alltså det blåser ändå. Blåser på ganska bra ändå. Så det blir, nej, det funkar jättebra. Men det som var söndags var att det gick sönder då, och jag har ju startat mycket diskussioner i Facebookgrupper och utsidan. Vad var det som hände och varför hände det då? Det kan nog göra med snökjolarna jag sydde dit. Mm. Och det kan vara att tältet är ju begagnat. Mm. Det kan vara slitet.
Man funderar också på, alltså det är ju väldigt så styva fibrer. Hur betyder de sig när de liksom blir väldigt kalla? Ja. Jag tänker, blir de mer spröda än liksom, ja, men, nylon eller liksom... Ja, men...
Ja, så har också diskussionerna varit. Och vad händer också när det är, för det är ju helt stumt det sättet.
Ja, men precis.
Så när vinden trycker på, då hamnar ju all... Alltså, på markpinnarna hamnar det ju otroligt mycket kraft.
Och det som hände var alltså att nere i ett av hörnen så sprack det liksom precis i fästet av en pinne.
Ja.
Var det något mer ställe det gick sönder på?
Nej, det var bara där. Och det var inga... Alltså jag skulle spänna tältet.
Ja.
Det var inte en storm eller någonting. Möjligt. Alltså snön var otroligt hård i år. Och det var väldigt isigt. Så det är också diskussionen att det har slitits mycket av is och snö. Och,
ja.
Så det är väl orättvist att bara säga att det inte håller. Det kan ju bero på mig som har suttit i det. Nu sydde jag väldigt lite i det. Det var ju, jag bara fäste ju snökjolen i ändarna. Men det kan... Det är ju ett begagnat tält.
Mm.
Så det blir svårt när det är begagnat. Men det är jättesynd. Jag tog kontakt med HMG och jag har fått ingen hjälp på dem.
Nej. Ja, det är tråkigt.
Ja, det är tråkigt. Jag förväntade mig... Jag hoppades på goodwill.
Ja.
Men jag förväntade mig...
Man har ju kastat hela garanti och liksom kundskyddet i sjön när man har satt sig ner och sitt i tältet, så är det.
Ja, då är det kört.
Ja.
Men jag förväntade mig en förklaring, en gissning.
Ja, men det, precis, det hade varit kul om de liksom ville...
Ja. Men de sa ingenting alls, vad fick du för respons från dem?
Nej, ingen, bara att garantin inte gäller. Så jag mejlar dem igen. Jag förstår det, alltså. Jag har suttit i tältet, det är begagnat, men kan ni hjälpa mig? Varför är det än? Inget svar, så det är jättesynt.
Jag skulle prova höra av mig till Durston. Alltså han verkar ju svara på allt möjligt och verkar vara väldigt engagerad. Så han skulle ju säkert kunna vara en person som kan komma med liksom sina perspektiv. För jag har skrivit på PM till honom på Facebook och han svarar. Liksom. Dan Durston som...
Men är det en kille som heter Durston som driver?
Ja, precis. Dan Durston som då äger företag liksom, som gör det med Durston-tältet. Han svarar på allt. Så han är åtminstone en hel del Dyneema-erfarenhet, och tänker jag. Så även om det är en konkurrent, så han verkar ju trevlig i alla fall.
Aha, som konkurrent kanske han gillar att höra att tältet har gått sönder.
Han bara, men det är ju för att det är dåligt.
Dyrt och dåligt.
Ja, nej, men det ska jag göra. För jag vill ju fortsätta gräva i det. Det har ju blivit jättelånga trådar om det. Ja. Och det är ingen som kan svara på det.
Ja, och man behöver ju verkligen 10 000 folk som har gått ut och liksom prövat och gjort dumma saker och sen kommer tillbaka för att liksom kunna se hur det här beter sig, för det går ju liksom inte att göra i en testmiljö.
Nej. Men sammanfattar man det så, tältet går inte att slå upp i storm. Det här är mina erfarenheter. Jag hade ju gjort en special skida för att resa mitt stången. Och ja, hade jag inte haft den så hade jag nog inte lyckats då. Men tältet är superrymligt och det var under den här turen väldigt lite kondens. Tält gick sönder. Det vände ju upp och ner på allting. Men det är inte... Alltså det var absolut inte bara dåliga erfarenheter.
Helt enkelt bara synd att det gick sönder. Annars hade det kanske varit ett bra,
Jag hade helt annan inställning innan det gick sönder. Och det var, jag skulle ge mig ner under trägränsen dagen efter. Så det var slutet på turen. Och jag tänkte, ja, bara jag lär mig resa där i storm. För har man fått upp det och det är väl spänt och det inte går sönder, så det är ju jättebra inne i
det. Ja, det var synd.
Ja, nej, men spännande. Dynema på sommaren är ju hyfsat väl beprövat, men på vintern känns det ju ändå som att det är liksom ett lite nytt fenomen. Så att det ska bli jättespännande att se hur utvecklingen går vidare där.
Det lär ju bli mer utrustningsnörderi i den här podden i alla fall.
Ja, verkligen. Mm. Har du någon favorittur som du de senaste åren tycker att alla borde liksom ge sig ut på?
Alltså jag älskar ju Sarek. Menar du på sommaren eller vintern eller när som helst?
Både och egentligen kanske.
Ja, både och då. Ja, det är ju Sarek på, svaret på allt. Den här, ja, jag älskar, och det är ju för att jag älskar Sarek så mycket. Och det är ju, Sarek är ju mer utmanande. Man har ju inte samma trygghet i stugan och så, men... Jag startade ju Nikkaluokta det här året då, och jag längtade till Sarek halva turen då, som du tog att åka dit då. Så nej, det är absolut, jag tycker det är vackraste stället i Sverige som jag har upplevt då. Det är så alpint och ja. Nej, det särskiljer sig mycket, det gör det.
Men du har varit där både sommar och vinter eller?
Aldrig sommar,
nej.
Så nu i höst ska jag få se det utan snö för första gången.
Kul. Det är superfint.
Ja, verkligen. Det är vackert året om.
Ja, jag skulle vilja ha lite klättertips av er. Mm. Vi ska ju dit ett repplag i augusti. Och ni har ju, i alla fall du har ju klättrat i Sara.
Ja, jag har också gett mig på lite grann i alla fall. Ja. Fått vända i storm på toppen. Ja, fint.
Ja, det blir
det kan vi diskutera sen.
Absolut.
Eller hade du någon tips på sommar, någon annan sommartur då kanske? Ingen press, men...
Nej. Nej, jag tycker det är svårt. Jag går alltid utanför led också nästan. Ja. Det är ju Kungsleden jag har följt några gånger. Jag älskar friheten utanför led. Så är jag i Grövelsjön som jag var sist på sommaren, så var det mestadels utanför led då. Och Grövelsjön tycker jag är lättillgängligt och väldigt vackert på sitt sätt. Det har ju inte den där alpina, det är ju mera runda liksom, berg och så, men nej, allting har sin tjusning.
Mm. Det finns helt enkelt många vackra platser att besöka.
Ja. Ja. Nej, men Grövelsjön kan jag verkligen rekommendera, för man kan ju åka dit och du behöver ju inte vandra i flera dagar för att komma in i fjällvärlden. Man kan ju ställa sig på norska sidan högt, ja, på hög höjd redan från början. Alltså. Jag tycker det är fint.
Jo, jag har ju sett på din YouTube-kanal att du har ett ganska stort intresse för mat, misstänker jag. Och, för att du torkar ju en hel del själv och förbereder mycket mat och sådär. Bland annat har vi sett ett avsnitt om din supergröt som du gör. Och ja, som du kanske har förstått, så är jag i alla fall ganska intresserad också av att torka mat själv och sådär. Har du många olika recept och grejer som du...
Ja, när du säger att jag gillar mat så kan man nästan vända på det och säga att det är tvärtom.
Okej.
Okay. Jag försöker göra det så lätt som möjligt för mig. Mm. Och på fjället så klarar jag mig med extremt... Jag behöver inte som variation då.
Nej.
Så jag käkar ju gröt 2 gånger om dagen på en sån här vintertur då. Ja. Så den här vinterturen hade jag med mig senast då, 32 portioner av den där gröten.
Alltså det här påminner nästan lite om mig.
Ja.
Liksom, men, ja.
Ja, visst.
Är det pulverlunchen som man inte köper?
Mm. Ja. Nej, men verkligen. Så funkar jag lite. Och det är samma, jag gör ju en varmrätt. Och jag skulle kunna äta gröt alla tre mål. Mm. Men något i mig säger mig att det är bra att få i sig lite grönsaker.
Det är inte civiliserat att äta gröt tre mål.
Ja. Så jag har jobbat fram den här gröten, ändrat på den hela tiden då, och nu är jag väldigt nöjd då. Och fördelen är att den är ju väldigt fylld med kalorier. Jag vill ha så lätt, ja, man vill ju ha lätt packning självklart när man är borta länge. Och den ska vara lätt att tillreda. Och den här går att göra på kall vatten till och med. För det är ju inte havregrynsbaserat då. Ja, går köket sönder så kan jag ändå äta min gröt då. Och det, ja, huvudingrediensen är bebisgröt. Det innehåller ju allt en bebis behöver för att växa och bli en stor människa. Får vi lite till förhoppningsvis, men... Men det är ju massa vitaminer också och massa bra saker i den. Så. Och sen är det pulvermjölk och blåbärssoppa för att få smaken. Då.
Mm.
Den gör ju att den blir god. Jag tycker ju om den här gröten. Det är ju inte att jag tycker den är äcklig. Liksom.
Jag har ju också alltid den här blåbärssoppan i min frukostgröt.
Ja.
Den är god.
Enormt. Den här torra.
Ja, extremt är det väl tror jag. En vanlig man kan köpa på Ica.
Jajamän. Nej, det är väldigt bra tillskott i den.
Mm.
Så det är väl min största. Jag käkar det och sen torkar jag lite så här. Jag köper nudlar, torkar en fisk, lax eller torsk. Lite morötter, purjolök, kanske någon paprika eller någon.
Mm.
Och gör en varmrätt också.
Mm.
Och den måste ju dra en kvart då. Så varmrätten avnjuter jag i tältet på kvällarna då.
Mm.
På dagarna så är det väldigt skönt att ha lättlagat. Man vet ju inte vad det är för väder när man stannar på fjället mitt på dagen. Kan det ju vara skönt att bara nästan... Jag kan ju blanda den här gröten så den går att dricka också.
Mm.
Så då...
Åh, det jag ser framför mig hur du har så här camelback med gröt.
Ja, visst. Så, ja, nu är jag lite hungrig.
Mm.
Och så blandar jag jättemycket rapsolja. Jag har en halv liter i veckan att göra. Och där kommer ju mycket av kalorierna.
Och mest för energin då, antar jag.
Ja. Ja. Och sen snacks har jag... Nu hade jag 2,5 kilo ölkorv. Och lite chokladbitar. Det blir mer... I början hade jag mer chokladbitar. Men nu är det nästan bara ölkorv. Då,
för
jag tycker det funkar bäst på vintern. Liksom, och är godast. Och så brukar jag skiva oliver. Torka dem sen. Då.
Mm.
Och det är jättegott. Det blir väldigt smakrikt.
Mm.
Så det är fint. När man väl öppnar påsen så... Sitter man där tills den är slut. Alltså.
Men har torkandet och förberedandet av egen mat varit någonting du gjort från början? Eller är det någonting som du har successivt hittat till? Om man ska säga?
Ja, jag körde frystorkat i början. Då.
Mm.
Och det är ju väldigt, väldigt dyrt. Och jag tycker inte att det är något gott heller.
Nej.
Till slut var det så äckligt. Så, alltså jag är inte så... Noga kan jag tycka, men det där frystorkade, jag tycker verkligen inte om det liksom. Och det blir ju mängder med sopor. Gröten, jag har den i, för 16 dagar då är det 3 plastpåsar. Så.
Mm.
Och, nej, det blir väldigt skrämmande. Tar mycket plats, väldigt dyrt och det är inte så mycket kalorier i den där frystorkade heller.
Nej, det är ett problem. Det upplever också det att ska man äta en middag någon så måste man äta 2 påsar.
Ja, typ. Nej, men det är ju svårt det där för... Jag lägger mig på drygt 4000 kalorier om dagen.
Mm.
Och nu har jag landat på kanske 700-800 gram om dagen. Så jag har kommit ner till en väldigt lite vikt för väldigt mycket kalorier.
Ja, men då är det i huvudsak en middagsrätt du äter. Eller har du något mer som du varierar med på olika turer?
Nej, jag kan ge olika mycket krydda i den.
Ja, okej. Okay. Det är samma.
Ungefär
det är
så.
Fisk och nudlar.
Ja, och grönsaker då.
Ja.
Ja, och så köper jag... Nu ska vi säga kokosmjölk, torkad kokosmjölk.
Mm.
Och det är väldigt bra. Det kostar så här 170-180 för ett helt kilo. Då.
Ja.
Och det räcker hela turen och är 700 kalorier kanske per 100 gram. Då.
Var hittar du det någonstans? Det är inte helt lätt att köpa.
Nej, jag köper på internet. Det är något, jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Mai Thai eller det är något thailändsk.
Ja. Liksom, okay.
Mm. Som har nudlar och allt möjligt.
Ja.
Så det är verkligen grymt. Mycket kalorier och så är det ju gott också.
Mm.
Så torka currypasta och har
det
också. Få lite smak på det.
Jag tycker ändå att vi ska uppmuntra här till att torka sin egen mat.
Ja,
det är
verkligen.
Bra.
Ja. Men det känns ändå som att det är någonting vi återkommer till i podden också.
Exakt.
Men det är guld. Det är jätteskönt. Och framförallt, man sparar ju jättemycket pengar på det.
Ja. Det blir nästan som att... äta, eller som samma kostnad som det man har hemma. Lite dyrare såklart, men inte jättestor skillnad.
Nej.
Kan man hitta dina recept någonstans?
Ja, det finns också på YouTube-kanalen. Jag har ju delat upp allt i spellister, så jag har en som heter, jag tror den kanske heter Utrustning och mat i pulkan eller något sånt.
Ja.
Jag döper om den där då och då, så jag kommer inte ihåg på rak arm. Men där samlar jag alla så här mattankar och lite sommarrecept också. för sommarvandringar. Och då brukar jag ju blanda fetpulver, mjölk och start och lite sådana grejer. Så det bara slår i vatten. Så ofta vill jag ha det väldigt lätt.
Jag tyckte din den här middagen med nudlarna och fisk, det såg väldigt gott ut. Jag ska prova det på en kommande tur här.
Ja, men den är absolut god.
Och en stor sopsäck till att blanda gröten.
Ja, hade, just det. Ja.
Vi skrattade glatt åt det. Jag har ju sett den här videon när du blandar din gröt och du häller ju alla olika påsarna i en sopsäck och skakar den.
Så. Ja, det där kom också. För jag börjar med stora bytter och funderar, men gud, det här är ju jättelökigt. Liksom. Ja. Hur ska jag effektivisera det här? Alltså, det har varit en sopsäck då. Det är... Jag skojar inte om jag säger att jag gör 32 portioner på en kvart. Packat och klart. Så nej, det är helt väldigt smidigt och enkelt.
Det ser väldigt roligt ut. Jag rekommenderar att titta på den här videon. Ja.
Ska vi hoppa över till våra fem snabba frågor som vi brukar ställa till våra gäster?
Det tycker jag.
Anders gör sig redo här. Och då börjar vi med bästa maten på fjället.
Ja, det är supergröten, helt klart.
Vad har du på fötterna när du är ute?
Jag har pjäxor då. BC-pjäxor har jag. Rymliga. Och jag får i ett par tunnstrumpor, ett par tjocksockor.
Du måste öka den här frågan också. Vad har du på sommaren på fötterna?
Ja, nu har jag, alltså, det är väl tack vare ultralätt. Som många andra har gått i Lundhags skinnkängor till alldeles nyligen då. Då har jag gått över till Haglöfs. Ni kanske vet vad de heter, lim.
Ja.
Jättevanliga.
Ja, precis. Ja. Ja. Vi har dem bägge vid.
Ja, ja, typ någon Gore-Tex. Liksom, jag har dem som är... Jag har gympaskorna och de som är lite högre.
Typ okay. Sneakers, fast lite grövre.
Ja. Väger ju en bråkdel av... Lundhagskängorna. Så nej, jag har gått över till det och tycker det funkar superbra.
Vad glömmer du alltid i packningen?
Ja, det är nog inget. Jag är så extrem med det här. Och ja, det är jättelång planering innan jag sticker iväg. Och jag har alltid Excel och jag går igenom det 3 gånger. Sen när jag gjort det, då packar jag upp allt och kollar igen liksom. Så nej, jag har nog aldrig glömt något faktiskt.
Det är så Lukas tycker jag borde göra.
Nej. Anton har ju glömt sina grejer. Både 1 och 2 gånger. Mm. Vilken är den bästa månaden på fjället?
Februari tycker jag är bäst. Och det är möjligt att det är ännu bättre ännu tidigare. Jag vet att ni har ju varit typ i... Ja, ni har väl varit över nyår. Och
Anton har ju det i alla fall.
Ja, och det vet jag inget om. Men jag skulle verkligen vilja testa. Men annars tycker jag, ju tidigare och ju kallare, så tycker jag det är bättre, vackrare. Alltså stormar inte så är det helt magiskt där ute när det är 20-30 minus. Det är så vackert och allt glänser liksom. Det är absolut bästa tiden då, som jag har provat då.
Det finns nog faktiskt ingen månad jag inte har varit på fjället, tror jag. Ja, till och med i maj. Ja. Mm. Så, ja. Och din favoritplats i fjällvärlden?
Ja, Rotesvagge då. Om man får säga hela den. Jag tycker den är så... Ja, dalgången i Sarek, för er som inte vet. Och den är ju så vacker. Nej, jag tycker den är magisk.
Mm.
Så den lever sitt eget liv. Jag tycker alltid när jag åker... Om jag åker från raststugan så genom kröken där är det alltid skugga. Extra kallt och så glider man ut i solen. Bergstopparna höjer sig liksom. Och, nej, jag tycker det är jättevackert. Ja, jag skulle nog säga där.
Grymt. Ja. Det var de 5 frågorna.
Ja.
Och nu när vi börjar sy ihop det här avsnittet innan vi skickar iväg dig. Vad har du för planer här framöver, Anders?
Ja, just nu så har jag startat samarbete med Packraft Sverige heter de. Det är ju ett litet företag som drivs av en kille som heter Martin. Det är en internetbutik. Han började med den på fritiden som extra. Och ja, var lärare egentligen. Men nu kör han det som heltidsjobb. Och han och jag har startat samarbete då. Och det tycker jag är väldigt roligt. Och det jag brinner väldigt mycket för är att tältet... Jag börjar ju nu med att testa tält. Och det är tillverkat i Ukraina.
Ja, är det Lightway?
Ja, Lightway. Ja. Så den serien görs ju i Ukraina. Så. Jag tycker det är väldigt häftigt då. Och... ett jättelitet tält som jag ska prova. Illusion Lightway Solo heter det. Enmannatält. Väger typ 500-600 gram. Och man kan nästan stoppa det i fickan och ta fram den när man är framme. Det är ju väldigt litet då. Och så är det gjort i sillpolle då. Och sillpolle har jag inte haft något tält i. Har ni haft det eller?
Hilleberg är väl sina i sillpolle va?
Silnylon tror jag.
Är det silnylon?
Okej. Okay.
Ja. Är det inte samma sak?
Nej, silnylon suger åt sig vatten lite mer. Okej. Okay. Men det är starkare till sin vikt från början. Blir svagare än den suger åt sig vatten. Jag tycker det är intressant material att testa. Intressant tält. Det är enkelväxt. Så det blir också, hur funkar det med kondensen och så? Mm. Alltså det är väl det jag har framför mig just nu då. Och sen augusti, då ska jag och mitt replag, vi är tre stycken då. Så ska vi in i Sarek och klättra lite då. Men inte bestämt var någonstans. Det tänkte jag få information om er.
Ja, spännande.
Alltså det är väl det som ligger närmast då.
Ja. Vi ser fram emot att se mer av dina framtida äventyr på din kanal. Följer dig.
Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack.
Ja, stort tack för att jag fick vara med. Det var väldigt roligt. Packar ni tunneltält i rulle eller?
Nej.
Nej.
Jag tycker det är jävligt grymt.
Jag har inte tunneltält.
Nej, du har kupol.
Jag har ett Janne. Det är väl ett hybridtält.
Alltså jag har ju inte provat. Jag har bara hört om det. Men det går väl till och med att slå upp i storm.
Ja.
Det hänger bara upp,
absolut.
Eller hur?
Ja.
Det verkar ju riktigt grymt.
Ja, det är väldigt lätt att resa i vind.
Det är en grym fördel.